välkomna till Tronspelet, Aftonbladets eminenta Game of Thrones podcast där vi gör en great rewatch. Vi ser om hela serien från början och har kommit till säsong 5 avsnitt 6. Unbowed, unbent, unbroken. Sitter här med Sandra Vibro.
Ja.
Marcus Larsson.
Tjo.
Och Tove Björnen.
Ja, hej hej.
Snabbt intro. Alla är uppstressade och upphåsade. Vi kommer prata i 180.
Ja. Kanske inte jag då, men ni andra får göra det.
Ja, och inte den sävliga norrlänningen heller.
Nej, jag har ingen snabbspolningsknapp, tyvärr.
Det är bara jag som ska komma ner i varv. Men om det är någon annan som vill skriva i 180 eller ringa och skrika i 180, så kan ni väl göra det på 08 725 23 57. Hashtagga det som kommer upp i huvudet under Tronspelet, eller mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se. Ja, ska vi börja ta tag i det här som är kanske ett av Game of Thrones deppigaste, ledsnaste avsnitt någonsin?
Ja, den deppigaste säsongen av alla skulle man säga.
Ja.
Ja, men vi ska väl börja på en ljusplats. Arya i Braavos. Ska vi börja där? Det är ändå
ska vi
roligt.
Börja med att tvätta lite lik?
Ja, det börjar med Arya håller på att tvätta lik.
Ja, fortfarande.
Och ska i sin sån här mystiska utbildning att bli no one. Som vi i det här laget fattar att hon, det är ungefär som att rycka in i lumpen. Man ska bli en lydig soldat som inte frågasätter något.
Exakt så.
Och för att kunna använda andra identiteter och gå och mörda folk. Här börjar man verkligen, de börjar djupdyka in i hennes utbildning med The Wave och Shaken Hagar. Det som är intressant här är ju hennes förhör med Shaken.
Mm.
För hon, den Shaken är ju Shaken.
Shaken
är ju lite som de här röda prästinnorna. De verkar vara i så här, direkt kontakt med George R. R. Martins psyke, för de vet vad som har hänt alla.
Precis, så de vet när man ljuger och de vet när man talar sanning.
Ja, han smiskar till henne när varenda gång hon drar en lögn inför honom, Arya.
Hur kan de veta det?
Men det är intressant det här att hon säger att hon hatar The Hound och då får hon smisk. Hon får jättemycket spö då.
Det tycker man i och för sig man kan förstå eftersom vi har sett den här härliga roadtrippen med henne och The Hound. De är ju lite härliga ändå.
Ja, till och med vi fattar att hon inte hatade han så riktigt.
Jag hade också snärtat henne.
Ja, okej, okay, så ni tycker det är bra. Ja, men frågan är ju så här, Shaken, varför regerar de inte hela Västerås då, om de vet vad alla tänker och vad alla gör? Jag vill bara säga, det är ju superkrigare. Ninjas står ju, det är ju ingenting emot dem här.
Ja, varför sitter de i det där huset hela tiden?
Ja, varför är de bara undangömda? Alltså, varför är de inte så här, varför Cersei, den alkoholiserade gamla damen, hon skulle ju bara kunna, tänk betala massa ansiktslösa, så hade ju Jon Snow varit borta, alla Starks varit borta.
Kronan är i skuld, det är dyrt att anlita en faceless man.
Ja, visserligen.
Och de vill ju inte ha någon makt själva, de vill ju bara tjäna sin dödsgud.
Jo, men det går ju ändå, Kleti och Pleti kan ju anlita dem uppenbarligen.
Ja,
ja. Så egentligen så skulle bara någon kunna gå in och anlita dem, så hade sagan varit klar.
Ja, men så där är det med alla fantasy-serier. Hur mycket tyckte man inte att de här jävla örnarna i Sagan om ringen?
Ja, jo, jag vet, det är ju den
värsta. Flyg dit dem från början.
Men det här är ju motsvarigheten till örnarna i Sagan om ringen. Det är ju en ganska klumpig glitch.
Ja, kanske.
I själva sagobygget.
Ja, men när Arya träffade honom från början så var han ju, var det på Harrenhal Hall eller någonting liknande? Alltså, han var ju fånge där.
Mm. Ja, eller han träffas ju redan på vägen upp, ja.
Ja, precis. Så han har ju varit ute och virrat i andra delar av världen. Frågan är ju varför han var ute då.
Frågan är varför han tillåter sig att vara fånge.
Ja, verkligen.
Alltså, det finns mycket som är väldigt mystiskt när man börjar tänka på det här. Mm. Han kan ju lika gärna bara byta feja och så bara, men varför, du är vakt, varför är jag din polare här? Ja, ja, skitsamma. Men i alla fall, i det här avsnittet så får ju Arya i alla fall hjälpa någon att dö. En pappas barn som är sjukt.
Ja, där börjar hon ljuga bra direkt.
Då börjar hon ljuga bra och då får hon ju komma in i den här inre kammaren i det här dödstemplet där hon hänger. Där man får se vad som händer med alla ansikten som de tar. Alltså, som jag fattar det så är alla de här ansiktslösa dödar, då blir det en replika och den fejan sätts in i en stor pelare.
Ja, i en
Då är min fråga Facebook igen, hur många ansikten behöver de?
Jag läste i alla fall att serieskaparna behövde 600.
Hur många identiteter ansikten behöver de egentligen? Det där är ju bara någon sån där, det är ju någon sån där konstig fetisch bara. Kolla, vi är jätteduktiga på döda
folk. Vi får ju någon scen när de bara sliter av sig ansikten på ansikten.
Ja, ja.
Kan gå åt. Och kan de återanvända sina ansikten?
Jag har en sak till, förlåt.
De är hoarders.
Ja,
de är ju hoarders också. Bara kolla, jag har jättemånga ansikten. Sen en fråga till, hur kommer de åt dem högst upp?
Jättehöga stegar.
Gör de en så kallad ansiktslyftning? Så, nu har jag sagt om det.
Nej, men alltså jag tänker att du kommer in med, du vet, som de har i en del klädbutiker, sån här jättelång pinne som man tar hakar av.
Nej, vi ska ha liksom ansikte 483 ja, på raden. Nej,
jag D. Jag slet sönder det.
Ja, men det, ja,
du tänker att det funkar som en vendingmaskin.
Ja, de bara drar. D82.
Åh nej, den fastnar halvvägs.
Ja, åh nej, den är eldad högst upp i taket. Vem ska vi dra sticka om Schacken eller Wave ska hämta den?
Kan ja, vi men, ja, förlåt.
Vad tycker ni om den här bågen när ni ser den andra gången?
Ja, men här tycker jag ändå att
man har, nu börjar man, det bli spännande nog på C-salen.
Exakt, man har inte hunnit. Det är väl sen, ja, nu ska vi inte spoila, men det kanske blir lite mer utdraget så småningom.
Jag tycker bättre om den här bågen när jag ser den andra gången, men jag tycker bättre om hela serien när jag ser den andra gången. Alltså det är ju lite mer förklarligt, även om jag tycker den här, just den här ansiktslösa hänger ju lite löst i sagan hela tiden.
Det är ju ganska lätt att genomskåda hur det kommer gå. Ja, hur det kommer gå för Arya. Kommer hon verkligen kunna ge upp sin identitet?
Nej, men det kommer hon ju aldrig göra. Nej. Alltså hon kommer ju aldrig bli en no-one.
Nej, för det vore ju helt värdelöst.
För det är ju hela bogens konklusion. Ja. Måste det ju vara. Antagligen. Mm. Eller, vi vet ju det.
Nej, men hon kommer ju liksom ta det som hon har användning av de här kunskaperna hon får. Jag antar att det är det som måste vara hennes plan.
Precis.
Grunden.
Ja, antagligen. Sen gillar jag hennes nya ärkenemesis The Waif. Hon är härligt stygg.
Evil.
Härligt evil.
Kan vi också bara ta en sekund, och vad är grejen med att Game of Thrones är gigantiskt i underjorden? Är alltså, hur stort är det där huset?
Ja, det är mycket som är konstigt med de ansiktslösa. Alltså, men det är
gigantiskt. Jag tänker även så här, typ krypterna i Winterfell, de har väldigt mycket stora källare här och var. Och alla gångarna under Red Keep. Ja, nej, tack.
Jag vet inte, ska vi börja starta den stora fantasy-arkitekturpodden här?
Ja, precis, där man byggt det här.
Ja, hur har de tänkt här? Ja, men det är väl mer att det går att ljussätta på lite mer spännande sätt helt enkelt. Ja. Det blir lite mer ödesmättat när man knallar omkring med en fackla ner i en grotta än när man går i en tempelgård någonstans.
Ja, det var lite snyggt med de där eldarna de hade när de gick ner för.
Ja, men det måste jag säga, det är estetiskt väldigt snyggt. Mm. Hela Bravos, alltså det är snyggt gjort. Och väldigt konstigt. Det finns många luckor där. Ja,
ja, det kommer mera.
Det kommer mera. Apropå luckor, vems tur var det att ta King's Landing? Var det
jag tror att det är jag som vanligt.
Varsågod, jag lutar mig tillbaka.
Ja, vad ska vi gå in på här först då? Littlefinger gör ju comeback i storstan och springer på Broder Lancel som bara berättar om hur tråkiga sparvarna är. Vi häller ut vin överallt. Ja, men vad fan.
Ja, men fanatiker är ju inte kända för deras humor.
Nej. Varpå han ger det underbara citatet om att ja, jag som har en bordell, vi säljer ju båda drömmar. Skillnaden är bara att mina är underhållande.
Ja.
Vilket
är sant. Ja, fick han till det, lite finger. Lite one-liner.
Ja, badam-bumpish.
Det viktiga här är väl Littlefingers samtal med Cersei.
Precis, han avslöjar ju att Sansa lever. Helt enkelt. Och att hon är hos Boltons och ska gifta sig och det kommer bli trubbel. Och nu så gör ju han bara det han gör bäst. Agerar i kaos och klättrar upp för.
Ja, det är mycket scheming här. Om man tänker på vad han har sagt till Sansa tidigare och vad han har sagt till Boltons. Så är det liksom lite,
ja.
Och just nu är han ute efter att bli ståthållare av Norden.
Mm. Exakt. Det är Ned Stark. Så han ska låta då, liksom, Boltons och Baratheons kriga ut varandra. Och sen bara haffa när de är svaga. Sparka på dem när de ligger ner helt enkelt.
Är det tydligt, vill han gifta sig med Sansa eller behöver han göra
nej,
det
han,
ens?
Cersei kan... vill ju ha hennes huvud på en pål liksom.
Ja, så han kan bli ståthållare av Norden utan att behöva gifta sig med en Stark.
Ja,
ja.
Det är bara att lille kung Tommen säger att nu tar vi bort deras adelstitlar och ger dem till dig.
Okay. Ja, men jag antar att han tänker också att att han skulle få mer makt om han hade Sansa vid sin sida.
Mm.
För att det känns som att det här är ju mer för att hålla Cersei ifrån sig, ändå ha liksom henne på sin sida.
Ja, precis. Han kommer ju nog inte vilja döda Sansa.
Nej, det känns inte som att han tror på att hon och att Lannisters kommer ha liksom någon framtid.
Nej, men han vill väl åt järntronen själv.
Absolut.
I slutändan.
Mm.
Och det här är något sätt han spelar. Han är ju den mästerspelaren. Jag tror vi kommer dra oss med Peter Baelish länge. Alltså, långt in i mot slutet, the end game. Mm. Men
ja, den som jag hoppas kommer vara the last one standing, Olenna Tyrell. Jag hoppas på tanten på tronen.
Det hade inte varit så dumt.
Nej. Jag tror
hon är
också
magnifik när hon återvänder.
Ja. Vi älskar ju hur hon talar klarspråk. Att med vad fasen det här med att de har tagit Loras, hade de arresterat alla stjärtgossar så skulle det inte finnas någon plats kvar i fängelsehålorna.
Nej. Ja, men hon är ju den kanske mest underhållande karaktären av dem alla, skulle jag säga.
Ja, det är en fantastisk scen mellan henne och Cersei. Där Cersei försöker imitera Tywin och sitter och låtsas upptagen och skriva brev och inte har tid för henne. När hon är bara såhär, ja, men jag ser att du inte ens skriver någonting. Du sitter ju bara och fejkar det här, din jävel.
Ja, precis. För det har ju varit typ två scener med Tywin när han suttit och skrivit. Och liksom, ja, men, första gången fick Tyrion sitta och vänta och andra gången fick Cersei sitta och vänta på att han skulle sluta skriva.
Ja.
Vilket ju är rätt förnedrande.
Ja, men det är bra såhär att härska tekniks.
Ja, verkligen.
Grej, mina saker är så mycket viktigare än dig.
Ja, men det här är ju som två stridsskepp som står och skjuter på varandra. Vem sänker varandra först, Olenna eller Cersei?
Ja.
Tyvärr går det ju lite bättre för Cersei i det här avsnittet.
Unfortunately, ja. Men ja, ändå. Fantastiska dialoger.
Ja, ja, fantastiskt.
Hon påpekar ju liksom hur dum Cerseis strategi är. Att ja, men din pappa Tywin kunde ju ändå liksom respektera även om jag inte gillade honom. För att han inte var dum i alla fall.
Mm.
Och att när hon kallar honom för, och hela Burnen också, när Cersei kallar henne för Queen of Thorns, så hon bara, well, Cersei the tart eller någonting.
Ja, bara, slampan Cersei.
Precis. Liksom.
Ja, men den är fin. Men sen så börjar, som när jag säger att hon får den bästa given här, Cersei, det är att hon manipulerar ju bort Loras och Marjorie.
Ja, så att här på bara ett par avsnitt har hon ju blivit av med halva Tyrell-släkten eftersom hon skickade iväg Mace sist också.
Mm.
Och hon får verkligen sitta där och låtsas vara den fina. Nej men gud, och vi skulle väl aldrig lita på en stallpojkes ord framför finaste Loras. Så inte skulle väl Marjorie ljuga? Men här har jag mina vittnen.
Ja, men det är ju också här man säger att det är högsparven som kommer bli hennes stora fiende.
Mm.
Att det är inte så det är inte så att någon går fri från de här fanatikernas makt på något sätt. Men ja, jag vet inte. De har ju lite märkliga rättegångar i den här världen. Det är ju bara någon som kommer in och vittnar, sen är det klart.
Ja.
Ja, de kollar inte att det stämmer, och de kollar liksom inte att, ja, men han var ju ändå någon sån här, han kunde ju ha varit påklädd, så han kunde ju ha sett det då.
Ja, verkligen.
Så det är ju inte ett bevis för att de har legat, att han...
Nej, det är ganska primitivt. Mm. De har ju liksom inga DNA-tester i den här världen.
Nej, verkligen inte.
Inga försvarsadvokater och
hela Marjories grej liksom, det hade väl varit jättelätt att bara säga att nej, det här förnekar jag liksom.
Ja, och att inte liksom Tommen reagerar inte alls. Han borde i alla fall bli liksom förtvivlad på något sätt.
Ja, jävla odugling alltså igen.
Alltså de ljuger hela tiden i King's Landing, ja. Men när det är rättegång så kan de inte komma med någon motlögner. Alltså Marjorie kan inte protestera. Hon kan inte sätta, det är liksom, det spelar ingen roll vad hon säger.
Ja.
Så någon kan bara påstå någonting, så slänger de dem i finkan. Kul!
Ja,
ja, man undrar lite grann varför den här lilla Oliver gör det här liksom. Varför han
Ja, alltså man hoppas ju att han har blivit hotad med stryk så att han inte bara är ett svin.
Ja, precis. Att det inte bara pengar från...
Jag hoppas bara att det är med ett svin. Men,
så han är numera portad kunna... från hårdrocksbandets spelning.
Oliver har fått vara med i mitt hårdrocksband längre. Nej, men det är ju, de hade ju kunnat visa, de hade ju absolut kunnat hinna klippa in en scen och visa hur de så här, övertalar Oliver för trovärdighetens skull. Mm. Men då hade ju själva effekten av den här överraskningseffekten i slutet av den rättegången inte blivit av. Så det är väl en övervägning de har gjort, manusförfattarna.
Ja, man undrar vem det är som har kommit på den här, liksom, den här lilla bakhållet. Liksom, att
ja, är det Sparman eller Cersei?
Liksom? Exakt, att tvinga Margaery att vittna om det är Cersei som har tipsat att göra så här. Eller om det är...
Ja, för det borde ju Cersei inte kunna veta.
Ja, för han är ju en rätt bra spelare också. Den jäveln. Högsparven.
Ja.
Ja.
Mm.
Men Sandra, apropå spelare, jag tycker du ska få den här dagens ärofyllda uppdrag. Prata om Boltons, dina favoriter.
Ja, men här blir det mycket kärlek och
ja,
ännu ett fint bröllop.
Ja, det,
ja. Man ska inte gifta sig i Game of Thrones.
Man ska inte gifta sig och man ska inte fira att man gifter sig överhuvudtaget.
Liksom. Nej.
Nej, men vad händer i det här bröllopet?
Ja, precis. Det börjar ju med att Sansa får ett mysigt litet bad av den här Miranda. Som ju verkligen är liksom...
Som det i manus står, terrorbadar.
Ja, precis. Hon terrorbadar. Så. Ja, det är verkligen inte ens passivt aggressivt, utan bara öppet. Aggressivt.
Ja.
Där hon berättar om hur liksom Ramses tidigare kvinnor, hur han tröttnar på alla och... Ja, men beskriver ju också där när han skickade hundarna på någon att ja, det är inte så trevligt att se någon liksom lemlästad av hundar. Men då känns det som att Sansa är tillräckligt
härdad.
Stark och härdad där för att det inte bara bli liksom nedtryckt, utan hon... Ja.
Hon drar fram sin titel. Ja. Ja, kär gamla härskarteknik, det är ju
ja,
också.
Verkligen.
Ja.
Precis, att hon har ju liksom, hon är ju en dotter till en lord och trodde du verkligen att han skulle vara kvar och stay och sådär?
Mm.
Så hon är ändå lite, hon har ändå någon slags, hon vet vad man är, kan man säga.
Alltså man ser det nu så är det ju lite olycksbådande, för man vet ju att det går ju aldrig bra för Sansa när hon börjar bli kaxig och en riktig människa.
Mm. Eller när det är män inblandat.
Ja, stackars Theon eller Reek ska ju föra henne till till Ramsay i det här hemska bröllopet i Gudaskogen. Det är nog liksom en vacker setting där i skogen. Med
ja, det hade kunnat vara världens vackraste och fina klänningen.
Ja, precis.
Det är lite så en Narnia-bröllop.
Ja, verkligen.
Ja, men det börjar ju också med att Sansa vill liksom inte ens låta honom leda henne för det han har gjort mot hennes familj och så vidare. Så att det är verkligen ett iskallt bröllop. Och hennes lilla tvekande när hon ska svara om, ja, om tager du den
vidrige
Ramsay? Precis. Ja, jag tar den mannen.
Ja.
Ja, och sen får vi ju sen så kommer väl en av de mest omdiskuterade scenerna i serien, en av många.
Ja.
När man liksom inte tycker att man behöver liksom, man behöver liksom inte beskriva hur vidrig Ramsay är någon mer. Alltså det är ju väldigt etablerat att han är den nya äckelmannen, päckel, superfantom, äcklet. Jag vet inte vad man ska kalla honom, efter Joffrey.
Mm. Ja, precis. Han visar ju sitt rätta ansikte direkt för Sansa och ja, men voltar henne och tvingar Dion Reek att se på.
Oh.
Vilket är
mer den vidriga rubriken du har känt, eller vidriga citatet med att du har känt henne sedan hon var en liten flicka, nu ska du se henne bli kvinna.
Ja.
Alltså, och det så som återigen... du sa att med den här Mountain versus the Viper fighten, att du hade svårt att se den. Det här är en scen som man...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fan, är svårt att se tycker jag.
Nej, men jag såg inte, jag kollade den i morse, det här avsnittet. Väldigt tidigt i morse för övrigt. Jag såg inte klart det. Jag har sett det här avsnittet två gånger tidigare. Och den tredje gången jag skulle kolla det igen, det är svårt att vältra sig. Det är svårt att titta på vissa saker. Ja. Mountain och Viper, det är ju liksom, det är ändå bara våld. Ja. men den här våldtäkter har jag alltid haft jättesvårt att se på film. Liksom.
Ja.
Nu är den här, nu märker man ju att de efter den massiva kritiken mellan Jamie och Cersei då, den scenen. Och lite annat som har hänt i den här serien, så har ju filmmakarna lyssnat. Här får man ju inte se, man får ju inte se Sansa bli våldtagen. Det är ju ett vanligt misstag som folk gör, att man skildrar ett övergrepp genom att kameran blir ett övergrepp på något sätt. Det är ju en adekvat diskussion tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker när det gäller att skildra våldtäkter. Vi kan dra paralleller till Girl with the Dragon Tattoo till exempel. Den scenen är ju också väldigt vidrig. Men här får man ju se det i, de filmar Tion. Alltså de filmar ju Reek hela tiden. Men det gör ju inte
saken bättre.
Nej, det är ju en hemsk, hemsk, hemsk scen.
Ja, och jag måste
Tycker ni att den ska vara med?
Ja, alltså jag vet inte. Jag är jättekluven till det här hur den är gjord. För först tyckte jag att det var en ganska snyggt sätt att filma det via honom. Men det är också superkritiserat att varför de ska göra det om hans smärta när det är hon som blir våldtagen. Liksom.
Och det var ju en vanlig kritik.
Ja. Med att säga, åh nej, nu är det synd om mannen fast det är hon som ligger på en säng och blir våldtagen. Liksom.
Mm. Samtidigt tycker jag det blir liksom ganska starkt ändå. Mm. Sen är det ju liksom, det blir viktigare liksom senare i serien. Ja, men just hur vidrigt hon får det hos Ramsay Bolton. Liksom.
Ja, men de släpper ju inte det här. Alltså, det här är ju någonting, alltså det är ju inte bara för att. Nej, det är en obehaglig scen som får konsekvenser. Jag kan tycka att det finns en poäng att filma Fion. Nu kanske jag trampar ut på djupvatten här, för han är ju också... Man kan ju inte säga att han inte är ett offer heller.
Visst,
han är en man, men han har ju blivit torterad i en hel säsong på
ja, och
grövsta
den psykologiska
sätt.
Terrorn det är för honom att se det här är ju också fruktansvärt.
Ja, och psykologiskt terrorn för Sansa att det är en annan i rummet.
Ja.
Tydligen är det här mycket, det är ju framför så mycket kritik mot serien att scenerna i serien är värre än i böckerna, men den här ska tydligen vara värre i boken.
Den här, jag har faktiskt inte, jag kommer dit om ett par kapitel.
Men ja, men jag har gjort lite research.
Ja, precis.
Bolton är ju inte tillsammans med Sansa i böckerna för det första. Han är ju ihop med en annan person. Men där är det tydligen så att han på bröllopsnatten låter Fion först värma upp sin brud.
Yeah.
Jag har inte gått in på detaljer vad det innebär, men det är tydligen en av de få gånger som böckerna faktiskt är grövre än serien.
Mm. Ja, sen blev det ju bara det att det blev liksom grövre för att det sen handlade om en huvudperson här istället för att låta hela den här bågen hanteras som en mindre viktig.
Ja, men jag kommer ihåg när man såg det första gången så började man bli lite utmattad på Ramsay Bolton vid det här laget. Alltså...
Ja, och överhuvudtaget över Sansa också. Ja. Att så här, har inte hon fått nog nu? Hon har klarat sig genom liksom en trolovning, ett äktenskap, misshandel. Hon har klarat sig ut och liksom i riots i King's Landing och så lyckas hon ändå inte utan hon blir våldtagen i alla fall.
Ja, nej men alltså det är nästan så att det är på gränsen till, det börjar bli väldigt att de exploaterar
Det var väl som var en av de stora kritikerna också, att det liksom används så ofta som en så här,
ja, som ett grepp.
Som ett grepp, som en så här spänningsgrej för att liksom göra det mer dramatiskt. Att det blir liksom som en kliché det här.
Ja.
Samtidigt så, jag vet inte, jag är väldigt kluven precis som du Tove. Att det känns ändå liksom, jag vet inte, sätter de ändå filmaren på tycker jag ändå ganska bra.
Ja, man hade ju inte velat ha en grafisk. Det var ju någon som hade uttalat sig, inte serieskaparen om det var regissören eller något. som hade sagt något att det var medvetet mer för skådisen Sophie Turner, som ändå var ganska ung, att de inte ville filma henne.
Nej,
ha för mycket av hennes ansikte.
Nej, men jag tycker inte de ska liksom, det är ju jättesvårt att filma såna här scener. Och som sagt, Game of Thrones ska ju skildra en patriarkal, barbarisk tid, så det har väl på sin plats att skildra till viss del de övergrepp som görs. Och sen har ju serien, som vi har pratat om många gånger, en övergripande båge att kvinnorna kommer upp och tar makten och blir mer och
precis.
Mer framtidande.
Ja, hon är inte den första kvinnan som har våldtagits på sin bröllopsnatt under sådana här förhållanden, om vi säger så.
Nej, absolut inte. Men som sagt, jag tycker, även om man ser den andra gången, att här börjar man nästan bli trött på Ramsay och Sansa. Alltså terror mot Sansa, också Ramsays, att de hamrar in, hur vidriga han men vad roligt att det kommer mer. Pliktrapporteringen.
Yeah. Ja. Det här var en liten duo som är ute på vandring.
Det är bara duos. Liten powerduo.
Ja, Jorah och Tyrion. Out and about.
Är de ute och går någonstans?
Nämen,
oj.
De med.
Ja.
Tyrion råkar droppa att Jorahs pappa har dött utan som han inte vet om.
Ja, döttigt.
Oh. Så det är ju lite sad. Och sen blir de tagna av ett gäng slavhandlare.
Ja, ursäkta uttrycket, men dvärgkuk verkar vara åtråvärt i Västerås.
Ja, men det är mycket som är lucky med dvärgar. De vill ju gnugga håret, dvärgkuken. Och vad jag reagerade ju snarare på att de skulle leta upp a good cock merchant.
Ja, så det finns alltså en hel marknad för manliga penisar.
Ja, precis, vad är du för säljare? Vad säljer du? Kuk.
Ja, i lösvikt. Vi har lakridskuken. Ja,
jag tänker djur, det kanske kan vara liksom
jordgubbskuken.
Mycket spännande grejer.
Ja, men, det är en yrkesbeskrivning.
Det är roligt också att han är alltid bra när han ber för sitt liv. Tyrion. Det är fin, alltid bra skriven dialog. Ja. Det är roligt att följa. Men han måste ju absolut lägga till här att när soldaten felaktigt påstår att en dvärgkuk är ändå så liten.
Ja.
Så bara, think again. Och det har de gjort ända från seriens början. Att det är mycket viktigt att Tyrion må vara liten till växten, men han är väldigt välutrustad.
Ja.
Det tycker jag är en rolig sån där grej som de hela tiden återkommer till.
Ja, han är ju verkligen världsmästare på att tala sig ur knipor.
Ja. Gud,
ja.
Så från att han ska bli liksom avrättad på platsen så lyckas han liksom
ändra vart de ska också.
Ja, men han berättade, de berättade väl att Jorah har varit någon slags riddarhjälte i sin ungdom.
Mm.
Vilket är kul att de bara, den här gubben har slutat vara 60.
Ja, så nu ska de iväg till The Fighting Pits antagligen.
Ja.
Så det är kul att han har blivit kidnappad 2 gånger men fortfarande är på väg till rätt ställe igen.
Ja, han har tur, Tyrion.
Ja.
Alltså det är väldigt,
alla manusförfattarna
fattar att vi kan ju inte liksom föra iväg honom någon annanstans. Han måste ju tillbaka till Marine på något eller ett eller annat sätt.
Ja.
Nej, men jag gillade ju Mormont och han som spelar Jorah.
Mm.
Han börjar bli en gripande karaktär, tycker jag.
Ja, han beskriver ju här hur han blev frälst av Daenerys. För han var en cyniker innan han liksom såg henne gå där i elden.
Ja, ser man en kvinna gå in.
Bara där i säsongen innan.
Ser man en kvinna gå in i en majbrasa och komma ut med 3 levande drakar så hade man kanske tänkt att ja, det finns något jag inte vet här i världen. Så kan...
Det kanske till och med du blev lite...
Nej, jag hade ju lagt benen på ryggen och sprungit åt andra hållet. Men Jorah tyckte också att, har du hört 3 babydrakar sjunga någon gång? Alltså de låter så här. Och det tyckte Jorah Mormont att
det var det vackraste
någonsin.
Ja, men han är kär. Då blir det så.
Ja,
han fick helt enkelt bara se Danny naken för första gången.
Man blir uppenbarligen dum i huvudet av kärlek. Liksom. Ja, ja. Berätta något jag inte vet. Men framförallt, apropå sjunga, Bronn sjunger ju. En visa om Dawn.
om the Dornish man's wife.
Men här är det lite Monty Python tycker jag, när Jamie och Bron är ute helt plötsligt i det här fruktansvärt mörka, jättemörka säsongen och avsnittet, så kommer det två lallare utklädda till
turban.
Med turbaner ridande i...
Känner att du vill höra kokosnötterna?
Ja, jo, lite så är det. Och så har de sån här slängig konversation med varann och bara, ja. Och framförallt, det är tydligen bara att rida in i den där palatsträdgårdarna. Man tar på sig de här kläderna, då kan man helt plötsligt bara smälta in i någon sån här...
Ja, litet led.
Något litet led. Och så helt plötsligt så är man inne i palatsträdgården.
Ja, det är lite roligt att både dem och Sandsnakes får den, liksom, den idiotiska idén att göra en attack samtidigt mitt på dagen, liksom, ja, i palatsträdgården.
Och det är ingen vakter runt. Vakterna sitter liksom i buskarna och bara väntar. Låt dem slåss ett tag. Och så kommer vi fram till
det. Ja, men det känns som att Dorian Martell sitter på ett liksom balkong och tittar ner på dem när de kommer nästan.
Ja, men det är ju så. Jag reagerar först jag såg det, men vad fan är det här för något så här Robert Gustafsson buskis i Falköping liksom.
Ja, men den här scenen har ju fått jättemycket kritik för att den är lite kackig och lite så här, filmade ur konstiga håll och sådär, men det ska ju tydligen vara för att det är så här UNESCO världsarvsplats. Jaha. I Sevilla. Så det är ju liksom riktig
man får inte sätta kamerorna var de vill och
kungliga liksom trädgårdar. Så det var ju verkligen, de fick bara filma en vecka, de fick inte, de skulle vilja filma på natten, men de fick bara filma på dagen.
Ja, de skulle attackera på natten.
Ja, de skulle attackera på natten, för det är det också man tänker på, vad fan knallar in i dagsljus där?
Så jag tror de har väl erkänt själva liksom att ja, men det kanske inte blev så bra liksom. Men de skyller på de spanska myndigheterna.
För de ser ju inte kloka ut, Bron och Jamie, när de kommer. De ser ju verkligen ut som att de är på väg till ett live utanför Västerås och har gått lite vilse. Och sen de här Sandsnakes, jag undrar också så här, om, nu vet jag inte vem som har skrivit den manuset, men jag antar att det inte är en, vet du vem som har skrivit manuset?
Eller
jag menar inte manuset på bordet.
Jag bara, det är Sandra.
Ja, det är Sandra Weibro som har skrivit manuset. Hur tänkte du här? Det är inte Sandra Weibro som har skrivit manuset till det här avsnittet i Game of Thrones. Men Sandsnakes etableras ju som Oberyns oäkta barn då, blodtörstiga krigare. Och så när de får verkligen visa sig första gången, så är de som så här lite tafatta tonåringar som Bron behöver slåss lite grann med. Ja, han får något skärsår, men han är ju inte brydd eller rädd någon gång.
Han avslutar det där med någon replik typ, att ja, men vad duktigt kämpat.
Ja,
för att vara en liten tjej. Och hon blir så här som en katt, bara, jag ska klösa ögonen ur dig. Och det känns så här. Ja, om vi ska prata genus, hur man skildrar män och kvinnor i framförallt unga kvinnor i serier, så är väl inte här en höjdpunkten i Game of Thrones för att vara en modern, alltså. Nej. Man skulle ju kunna lätt göra Sandsnakes, sandormarna, mycket mycket mer levande, komplexa och farliga, men de får ju vara någon så här karikatyrer av bångstyriga tonåringar med spjut. Så du vet, de vi träffar på tunnelbanan i Stockholm varje dag. Nej, men alltså, förstår vad jag menar?
Eller Ninja Turtles fast med bröst.
Ja, men tycker ni att de är bra skildrade? Jag reagerar i alla fall att, vad fan, sluta, det här är ju bara fjantigt. Liksom.
Nej, jag håller med dig.
För de är ju ändå så här uppfostrade krigare, så här specialkrigare. Fan, ska ju liksom... Även om Bron är bra ska
deras
inte
deras eldiga temperament som gör att de inte kan behärska sig.
Varför försöker de föra bort Myrcella sen när de bara ska döda henne? Det är väl planen.
Ja, det är också jättemärkligt.
Ja, det är mycket där som bara känns.
Så det finns i det här avsnittet, så finns det i den här mycket deprimerande säsongen. Ja. Alltså, den är ju inte bara deprimerande för att den är dålig, den är väldigt deppig. Ansiktslösa. Jag har mina invändningar. Och sen sandormarna, Dawn. Jag har väldigt stora invändningar mot hela den
vågen. Är också ganska annorlunda skildrad i böckerna.
Mm-hmm.
Det är inte riktigt samma hämndlystna grej där, men det behöver vi inte gå in på. Men det har lite mer djup i böckerna.
Ja. Nu är det dags för att blåsa i den här på riktigt.
Det var en ledsen spoiler här.
Ja, det är en ledsen säsong.
Han grät lite.
Ja, nej, men nu ska som sagt alla som inte vill veta någonting om säsong 7 sluta lyssna.
Ja, först kan vi väl nämna att det har kommit lite nya bilder.
Ja.
Bland annat en bild på en drake.
Jättestor drake.
Ja, en stor Drogon, gissar vi att det är. Och
det är Drogon.
Med Daenerys på. Och de är liksom på ett slagfält.
Precis, och folk blir brända runt omkring.
Mm.
Det, hur lycklig gjorde det dig, Tore?
Rätt så.
Funderar du på att tatuera in den bilden över hela ryggen?
Ja.
Ja, men det är lite spännande ändå, för att vi har inte fått se så mycket liksom actionbilder
tidigare. Vad kommer hända i nya säsongen?
Sen där med var det lite så här, ja, där är någon som sitter på en häst.
Och nu är bekräftat och det är fighting på land.
Mm.
De kommer äntligen komma till.
Ja, vi är ju rädda att Euron Greyjoy kommer ge en skjuter dem där ute på havet, så det blir en enda jävla lång Pirates of Caribbean-säsong. Liksom. Nej, men de kommer till land. Det jag blir lycklig över här, det är ju att det verkligen kommer ske en strid.
Ja.
För jag var ju rädd att de skulle liksom lägga upp säsong 7 som en boll till säsong 8. Att the great war is here, almost, probably. In the meantime, here's Euron Greyjoy. Give him a great big hand. Så trodde jag det skulle bli.
Ja, precis. Att det blir massa så här scheming och uppladdning bara.
Men du hade snappat upp något om Ian Glenn som spelar Jorah Mormont också.
Ja, precis. Han har ju snackat lite och de säger ju alltid att ja, men det är det bästa säsongen någonsin.
Det står i deras kontrakt att de ska säga det, tror jag.
Ja, exakt. Men han säger att det
är... Lika mycket som Jon Snow inte får klippa sig.
Ja.
Ja, exakt. Att det är liksom... Det är inget trampande av vatten, säger han. Att det kommer vara liksom verkligen the beginning of the end game. Och att det är de 7 bästa avsnitt som de har skrivit på sig. Och att han pratar också om att Jorahs story kommer handla om huruvida han ska överleva Grayscale, men det är ändå sekundärt till att han ska få Dannys förlåtelse.
Oj.
Ja, så det viktigaste för honom, för hans figur liksom, kommer vara det.
Ja, men alltså, ja,
inte jätteöverraskande kanske.
Nej, och man kan ju nämna lite kort att de har ju inte så mycket tid på sig att knyta ihop den här historien längre. Så det kommer nog hända rätt mycket i varje avsnitt.
Mm.
Tror jag, eller jag hoppas det i alla fall. Ungefär så. Sjätte säsongen faktiskt. Ja. Man hade ett högre tempo än alla andra säsonger tillsammans.
Precis.
Vi tror de kommer leverera.
Ja. Mm. Jag vet inte, ska vi lämna det där eller ska vi?
Jag vill lära mig Game of Thrones språk.
Ja, just det, vi kan ta.
Den kan vi ta också.
Ja.
Ja, vill du lära dig skapa ditt eget Game of Thrones-språk? Nu har faktiskt David Peterson som skapade bland annat Dothraki. Han ska ha en kurs på Berkeley-universitetet som heter The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Invention.
Alltså, jag vill ta den här kursen.
Ja, det är lite spännande. Lära sig hur man hittar på ett helt språk.
Du vill alltså ta kursen. Var ska du använda den här kunskapen förutom att det blir ett väldigt roligt partytrick? Framförallt om du ska prata så här, de vita vandrarnas, the White Walkers språk som är
bara väsa.
Skrock eller vad fan, skronk eller vad det nu heter. Eller de har tydligen ett språk. Jaha. Och så kan du stå där och bara väsa.
Exakt.
Folk kommer att tycka att du är jättenormal. Nej, men ja, vad ska du använda det till?
Bra partytrick.
Okay.
Men näsa, it is known, som de säger hela tiden på Dothraki.
Ja, Mysha. Ja, men det är inte Dothraki, det är någon
High Valyrian.
Jaha. Okej.
Nerd alert.
Ja, okej. Okay. Ja, medan du funderar på dina framtida så här kurser i Dothraki.
Ja, jag tycker att det kanske... är svinspännande när de gör sånt här, och alla liksom alviska och allt sånt. Det är ju helt sjukt hur de bygger egna språk. Jag tycker det är svincoolt.
Ja, och Tolkien byggde ett antal språk. Det var där.
Det
var han som satte bollen i rullning.
Ja, Klingon och liksom det.
Ja, det är
Star Wars måste jag ha gjort 71 språk liksom.
Som jag aldrig upphör att förvånas. Vissa människor har väldigt mycket fritid.
Mm-hmm.
Jag önskar att jag själv hade det.
Ja, men om ni hittar på något språk kan ni kanske kontakta oss.
Ja, ni kan mejla på tronspelet@aftonbladet.se, ni kan hashtagga tronspelet eller för herregud Drick lite vin och ring oss på 08-725-2357. Det kommer alltid vara en höjdpunkt.
Ja.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.